ich könnte Trude besommer, ich fall in den Unsete fort. Wo Sommer noch jöligte somrig, då kommer blommorna snart.
Och den som sätter fart på sommaren idag, det är Anita Mattsson.
Året var 1929 i Borlänge. En ung kvinna, Judith, var förtvivlad. Hon såg sin framtid och sina drömmar krossas. Hon var fast i en relation som hon ville lämna. Men hur skulle hon klara sig? Och nu var hon gravid igen. Ett barn till skulle låsa fast henne i ett liv hon inte ville ha. Judiths föräldrar såg hur olycklig hon var och bad henne att flytta tillbaks hem till Islingby. Men Judith var en smula stolt. Kvinnor i hennes släkt har en tendens att vara det. Hon ville ha kampen för sin egen framtid. Det kan inte ha varit ett lätt val den dagen när hon bestämde sig för att försöka avbryta graviditeten. Det är ju sällan det. På den tiden fanns det ingen laglig hjälp att få. Ingen läkare skulle hjälpa henne. Det var en stor risk hon tog den dagen, Judith. Men hon bedömde alternativet som värre. Det gick fel, gruvligt fel. Judith dog senare i blodförgiftning. Kvar fanns två små barn som förlorade sin mamma. Jag heter Anita Mattsson. Jag är socialdemokrat. Till valet i september har jag fått den stora äran att stå först på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige i Tyresö. Men det tänker jag inte prata om idag. Jag vill istället prata om några saker om min mormor, Karin. Några episoder ur hennes liv som har påverkat mig och har betydelse fortfarande. Karin förlorade sin mamma när hon bara var 5 år. Tack och lov så har vi en lagstiftning idag som ger kvinnan rätt att bestämma över sin egen kropp. Så ser det inte ut runt om i världen. Illegala aborter är en av de vanligaste orsakerna till att unga kvinnor dör. Runt om i världen dör hundratals kvinnor varje dag i sviterna efter att ha druckit blekmedel, använt strumpstickor eller besökt tveksamma läkare. Inget gör mig mer förbannad än en män, för det är nästan alltid män, tar sig rätten att bestämma över kvinnor och deras kroppar. Kampen för kvinnors självklara rätt till abort måste fortsätta runt om i världen. Idag ser vi hur utvecklingen går åt fel håll i många länder nära oss. Polen är ett exempel. Trump-administrationen drar in på alla bidrag till organisationer som kämpar för kvinnors rätt det fria bort runt om i världen, och den kristna högern i USA bekostar kampanjer och rättsprocesser i akt och mening att försvåra för kvinnor att få göra aborter även i Sverige. Och jag är oroad över utvecklingen. Ska vi också i Sverige behöva ta kampen igen? Det avgörs, skulle jag säga, i valet i höst. Sverigedemokraterna driver frågan att göra inskränkningar i lagstiftningen, och beroende på om de får inflytande så kan det komma upp på dagordningen igen. Abortmotståndet är ju en del av nationalismen. Kvinnans huvudsakliga uppgift är att föda fram fler individer ur den egna rasen, varför abortmotståndet är överordnat det som brukar kallas för sexuell och reproduktiv hälsa, alltså kvinnors rätt till sin kropp, sin sexualitet och rätt till fri abort. Vi får inte gå tillbaka dit. I Sverige har vi lämnat tiden bakom oss när unga kvinnor som Judith riskerade att dö i illegala aborter. Kvinnorörelser världen över kämpar för kvinnors rätt till sin kropp, sin sexualitet och till fri abort. Sverige har genom sin mångåriga kamp för jämställdhet ett extra ansvar i det arbetet med internationella kontakter. Men vi ska inte behöva ta fighten om vår egen lagstiftning en gång till. Här kommer en låt av Lale, Sam Dai Young.
I will tell your story if you die. I will tell your story and keep you alive the best I can. I will tell them to the children if we have some, if we have some. But I've always felt the feeling we would die young. Some die young.
Things I need to say to you. Please don't let me.
Karin växte upp hos sin mormor Tilda och morfar Knut i Islingby. Jag tror att hon många gånger saknade sin mamma, men hon hade en trygg och lycklig barndom. Hon hittade på hyss och gav sig ut på äventyr och traktens ungar följde med. Det var roligt i skolan och livet lekte. Att de inte hade gott om pengar var inget konstigt, för det var ingen som hade. Hon var ganska ung när hon började jobba på Fyris konditori i Borlänge. På 40-talet i Borlänge fanns det bagerier och konditorier i vartenda kvarter. Det var en stor handelsstad som lockade folk från närliggande socknar och kommuner. Och dessutom var det många som veckopendlade till sitt arbete i Borlänge. De bodde ofta i kala, trånga, trista inackorderingsrum. Så för att ha någonting att göra på kvällen så gick man ofta på kondis. En eftermiddag i december, när 17-åriga Karin jobbade på Fyris, kom det in en ung man och stampade av sig snön. Han var så snygg. Han var charmig, rolig och han hade en spjuverblick i sina gråblå ögon och han älskade munkar. På Fyris var de kända för att ha extra goda munkar. Redan första mötet slog passionen till med kraft. Karin mer eller mindre släppte det hon hade för händer. Och mindre än ett år senare så var Karin och Lennart gifta och fick sin första dotter. Det var inte bara munters. De hade ingen bostad så de fick flytta in på övervåningen hos Lennarts föräldrar. Karin hade svärmor rännande där hela tiden, inspekterade linneskåpen och städningen. När dottern var född sa Karin att hon skulle heta Anita. Nej, pass, det ska hon inte. Klart flickan ska heta Barbro, sa svärmor. Och så fick det bli. Att bo hos sina föräldrar när man är vuxen är inte positivt. Jag talar också av egen erfarenhet. Det är en av de saker som driver mig idag. Att vi måste bygga tillräckligt med bostäder som våra ungdomar har råd att bo i. Unga ska flytta hemifrån och få bestämma över sina egna liv. Karin fortsatte att koka munk hemma i köket när Lennart hade byggt dem ett eget hus. Långt efter att hon hade slutat på Fyris. Ibland ringmunk och ibland syltmunk. Och Lennart fortsatte att älska munk mer än något annat i ätbart också för den delen. Vart han än åkte i världen verkar finnas munk, oavsett om det var i Toscana eller San Francisco. Men Karin kokade den bästa. Jag tänkte berätta hemligheten med hur man kokar munk som de gjorde på Fyris. Receptet är samma som helt vanlig bulldeg. Sen formar man ringarna och det gäller att klämma åt ordentligt. Annars släpper fogen när man kokar. Och att klämma åt syltmunkar så att fyllningen inte rinner ut i kokningen, det kräver övning och starka nyper. Och det är inte många som behärskar den tekniken längre. Så att nu för tiden så är det vanligast att man sprutar in fyllningen när munken redan är kokt. Men sen det viktigaste. Man kokar munken i ister. Ister är ett alldeles fantastiskt fett som dessvärre kan vara lite svårt att få tag på idag. Det försvann mer eller mindre under perioden när alla var rädda för mättat fett. Men jämfört med smör så innehåller ister mindre av det farliga mättade fettet och mer av det goda omättade fettet. Och ister är mycket mer användarvänligt än både smör och oljor. Det går att använda till allt faktiskt. Om du vill att pajdegen ska frasa mer, byt ut delar av smöret mot ister. Och det gäller både matpajer och det gäller bärpajer, rabarber, blåbär, vad vill du. Småkakor också. Mycket lättare att få till den här spröda konsistensen om du byter ut hälften av smöret mot ister. Det går bra på mackan också med rejält med havssalt. Tyvärr helt bortglömt på smörgåspålägg. Ister vinner över smöret också i att steka i eftersom att det inte börjar ryka i första taget. Det får hög värme utan att fettet börjar osa. Speciellt panerat kött eller fisk får en fantastisk knapryta om du använder ister istället för smör eller olja. Men där ister framförallt vinner över andra fetter så är det vid fritering. Allt blir bättre om man friterar ister. Och det är tack vare den höga rykpunkten. Ytan blir oslagbart krispig och du slipper det här flottiga, halvsunkiga ytor som ingen vill ha i alla fall. Så det är hemligheten med att koka en riktigt god munk. Sitter du nu och undrar om det smakar gris så är svaret nej. Det har en neutral smak med mycket liten ton av någonting varmt, fylligt som påminner om rostad sesamolja. Så du behöver alltså inte oroa dig för att allting du lagar kommer smaka fläskkotletter. Om du ändå inte är mogen att prova ister i matlagning så kan jag berätta att ister också är världens bästa hudkräm. Funkar på spruckna hälar, nariga händer, nagelband, torr hud i allmänhet. Av den enkla anledningen att det påminner om vårt eget fett. Så du kan prova att parfymera ister genom att värma upp det till 100 grader och så har du ner någon krydda som du tycker är god, kardemumma eller lavendel, vad du vill. Sila av det i en burk och så har du världens bästa hudkräm, en hudsalva som slår det mesta. Nu spelar jag Gabriellas sång med Helene Sjöholm. Håll till godo.
Thank you.
När Karin och Lennart fick sitt tredje barn, Eva, så märkte de att allt inte riktigt stämde. I början av 50-talet såg man inga barn med Down-syndrom, så Karin kände inte igen några karaktärsdrag. Det var svårt att mata henne, tungan och maten åkte ut hela tiden och Eva kröp inte som andra barn. Det var först när Eva var 2 år som det var en läkare som konstaterade kromosomavvikelsen och sa åt Karin att hon skulle lämna Eva på institution. Man kan inte ta hand om ett sånt barn själv. På den tiden var det ingen som ifrågasatte läkare. Sagt och gjort. Bilden av hur det såg ut på institutionen när de lämnade Eva satt kvar på näthinnan på Karin resten av livet. Barn som satt på ett golv i ett kallt rum med inget annat än madrasser. Barn som satt och slog huvudet i väggen. Ingen kärlek och ingen värme. Tårarna rann längs Karins kinder när de åkte hem i bilen. Hon hade svårt att sova. Nästa dag hade Karin bestämt sig. Hon åkte tillbaks för att hämta hem sin dotter igen. Och struntade fullständigt i vad vetenskapen sa. Hon skulle ta hand om sin dotter. Eva skulle hem. Jag vill hävda att Karin därmed var en av dem som började att förändra bilden på hur vi ser på barn med Down-syndrom idag. Karin och Lennart var med och startade upp FUB-avdelning i Borlänge och stöttade andra föräldrar. FUB stod då förbundet för utvecklingsstörda barn. Karin ångrade aldrig sitt beslut. Eva tog mycket tid och energi. Ett tag hade hon Pippi på tändstickor. Hon eldade i leksaksspisen och hon eldade i handväskor. Och många gånger hade det kunnat gå riktigt illa. Karin sa att det var änglar eller Gud som höll ett extra vakande hand över Eva. Det var först när Eva eldade upp en stor lada i Säter som både hon och hennes lillebror hade kunnat dö som hon slutade. Efter det rörde hon aldrig tändstickor igen. Eva må ha varit jobbig ibland, men hon bidrog med så mycket kärlek. Och när alla andra barn var utflugna kände Karin sig fortfarande behövd. Jag tror att Eva faktiskt var den som betydde mest i Karins liv. Vi älskade alla Eva. Det har sagt att barn med Down-syndrom är utrotningshotade. Det kan låta provocerande och det är väl syftet. Men de väljs ofta bort innan de föds. Jag är så glad för att ha haft Eva i mitt liv. Hon lärde oss vad som är viktigt och värdefullt i livet. Karin trodde på alla människors lika värde, på rättvisa, på att hjälpa andra. Hon gav bort mycket pengar till olika organisationer, särskilt Läkarmissionen. Men hon tyckte också att var och en skulle göra sitt och slita på. Karin var socialdemokrat. Mitt första minne av en första majdemonstration, det var när jag gick emellan mormor och morfar längs Wallingatan i Borlänge. De var stolta, solen sken och blåsorkestens toner ekade mellan husväggarna. Och mormor höll ett stadigt tag i min hand. Vinden fläktade och vi sjöng. Mormor brukade sjunga hemma i köket också. Oftast gamla skillingtryck, nästan alltid sorgliga. Mammorna dog och papporna söp. Mormor sjöng och jag grät och så bad jag henne att sjunga ännu mer. Gärna Alpens ros, lasarettvisan eller så bister kallsvepet nordanvinden. Hon hade i sin tur lärt sig visna av sin mormor Tilda som hade en vacker röst. Hon sjöng vaggvisor på kvällen också och hade en bred repertoar. Samma vaggvisor som jag senare sjöng för mina barn. En person som har bidragit till att sprida skillingtrycken i en bredare publik är Maritza Horn. Jag tänkte lägga på en låt av henne, inte ett skillingtryck, men en annan visa som heter Lyssna till ditt hjärta.
Skrivandet ger skilda resultat. En vill ha ditt huvud på ett fat. Ska man lyssna på kritik, men ingen åsikt är den andra lik. Och vill man bara ge vad folk vill ha och strunta i sig själv, då får det vara. Då har man tappat sin tro. Men om man lyssnar till sitt hjärta får man frid och ro. Om man lyssnar till sitt hjärta. Thank you. säger för sakralt, andra säger sentimentalt, en tredje tycker historien är banal, och en fjärde ropar mer moral. Men vill man bara ge vad folk vill ha och strunta i sig själv, då får det vara. Då har man tappat sin tro. Men om man lyssnar till sitt hjärta, om att jobba i fabrik. Jag vet, den är begränsad, min erfarenhet, men jag vill gärna ändra på det. Och får jag bara leva lite till och lära mer och aldrig sitta still, ska jag kämpa för dem som behöver det mest. För så länge som mitt hjärta
Karin var stark. Kvinnor i hennes släkt har en tendens att vara det. Hon skötte allt. Familjen, hemmet, den stora trädgården, ekonomin och all planering. Och så jobbar hon utanför hemmet ibland, också från och till. Hon jobbade som kokerska på en förskola, ibland städade hon hos andra. Hon var inte rädd för kroppsarbete. Lennart var också en hårt arbetande man. Han var armerare och han lärde mig noga när man använde 7 mm eller 9 mm armeringsjärn. När kroppen började säga ifrån skolade han om sig och blev murarlärare på gymnasiet. Det är otroligt viktigt att se till att människor kan utbilda sig även i vuxen ålder. Dels att gymnasiet är så pass brett så att man senare i livet kan utbilda sig vidare, men också som arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Om Jan Björklund får bestämma så ska personer som min morfar nöja sig med en utbildning. Jan vill bromsa unga människors framtida möjligheter genom att göra utbildningarna för arbetaryrken så korta att det inte går att skola om sig. Förra gången de genomförde ett liknande förslag så flydde ungdomarna de utbildningarna. Det vore synd om det skulle hända igen. För hantverkaryrken är verkligen något som vi kommer att behöva fler av i Sverige. Varje gång som Lennart på fritiden byggde ett nytt hus, antingen åt dem själva eller något av sina barn, så fick Karin dra ett stort lass. Det kunde vara ett helt tak med begagnade tegelpannor som skulle skuras, samtidigt som maten skulle utspisas som vanligt och familjen skulle ta som hand. Jag vet att Karin i ungdomen önskade att hon kunde lämna sin man. Men äktenskapet var en försörjningsinrättning. Och även om grannen hade kunnat ta hand om barnen så skulle Karin aldrig ha kunnat tjäna tillräckligt för att bo och försörja en familj. Så hon blev kvar. Och än idag så värderas kvinnors arbete lägre än mäns. Karin var också klok. Och hon var inte rädd för att säga vad hon tyckte. Hon gick fortfarande till sin socialdemokratiska förening och debatterade viktiga frågor fastän hon var gott och väl 80 år fyllda. 2012 hade vi en folkomröstning i Tyresö om avgifter inom äldreomsorgen. Det handlade om att det borgerliga styret direkt efter valet 2010 hade bestämt sig för att införa avgifter på trygghetslarm, trots att de hade lovat att inte göra det ett par månader tidigare. Äldre i behov av larm riskerade nu att bli utan för att de inte hade råd med trygghet. Utan att tveka tackade Karin ja till att fronta på affischerna under parollen Gilla trygghet. Så du kanske har sett hennes ansikte. Hon var glad för att kunna bidra fast den orken så smått började lämna henne. Under 3 veckor kunde hela Tyresö titta på Karins glada, leende, ljusblå ögon när hon gjorde tummen upp. 2 år senare gick hon bort. Då hade hon haft ett 90-årigt liv. Hon hade fått barn och barnbarn i 5 generationer och hon var nöjd. Hon hade haft ett bra liv och hon sa att hon var färdig. Hon följer mig fortfarande. Och jag vårdar minnet av henne så gott jag kan. Hon fattas mig. Jag heter Anita Mattsson och det här var mitt sommarprogram.